Till Guds folk. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörren efter dig och göm dig ett litet ögonblick till dess freden har gått förbi. Det står det i Jesaja 26 och 20. Och det handlar om domen. Och det handlar om att Guds folk uppmanas att skilja sig från världen. Och det var på så sätt som Noa undkom syndafloden. Och det var på samma sätt med Lot när domen kom över Sodom och Gomorra. Han blev räddad ut därifrån. Och Israel blev förda ut från mordängeln och Egypten. Och på samma sätt så vill Gud rädda sitt folk i den här tiden vi lever i. Det har han alltid velat och det har han alltid gjort. Och vi får gömma oss ett litet ögonblick. Och han tar hand om oss, sina barn. Jag sa förra gången att en dom går över världen. Och det kan vara en dom. Det är många som tror det. Det är många som säger det. Att synden mognar. Den går till sin fullbordan. Och den visar sig. Synden visar sin mörka sida. När det här började hända så började jag tänka. Och mina tankar gick i den riktningen att är detta det stora testet före den stora stormen? Är det ett test och vi kommer att få bereda oss på vad som ligger framför? Det Bibeln talar om ska ske i ändens tid. Är det det här som Herren vill att vi ska lära oss av, att vi ska ta varning och att vi ska omvända oss till honom och komma till honom, att människor som tidigare inte har lärt känna Jesus ska komma igenom svårigheter, igenom prövningar? Det kan vi ju läsa om i Bibeln ifrån Gamla testamentet, hur Gud ledde sitt folk och fostrade dem. För att han ville att de skulle komma tillbaka till honom. Men samtidigt så gick mina tankar till det som sker runt omkring och det vi har upplevt fram tills nu i världen. Och vi har talat om det, vi har predikat om det i Free Church. Att, det, att antikrists plattform håller på att byggas upp. Och vi har ju läst om det och undervisat och gått in lite mera på detaljerna, och det behöver jag inte göra nu. Men vi vet att Bibeln talar om ett stort avfall i ändens tid, men också om en kommande frälsning. Och så tänkte jag så här att helt plötsligt, vi tror inte att det är möjligt. Vi tror att vi har all frihet och vi brukar tacka Gud för den friheten vi har att få samlas i Jesu namn. Men vi kan inte föreställa oss att helt plötsligt, som det står i Uppenbarelseboken, på en enda timme, på en enda timme kan allting raseras. Så över en natt så vaknar man och så inser man att världen är sig inte lik. Som den var förut är den inte längre. Och det som jag tänkte på var, Jag hade aldrig kunnat fantisera om att ett coronavirus skulle kunna leda till att vi inte tillåts att mötas som kristna. Att vi inte tillåts att vara bland människor i mission eller evangelisation. Att vi inte tillåts att samlas tillsammans i våra lokaler där vi samlas, kyrkor. Vi har inte fått de restriktionerna här i Sverige, men i vissa länder så är det högst 2 personer som får mötas. Och det jag tänker på då, det som ligger på mitt hjärta, och det har det nog gjort länge, det är just detta att orka de troende på egen hand hålla ut när gemenskapen med syskon tas ifrån oss. Jag hörde till och med att i USA så har man infört både böter och fängelsestraff för den som bryter emot mötesförbudet. Så långt har vi inte kommit i Sverige. Och många är nu ute på internet. Man lägger ut predikningar, man lägger ut sång och musik och undervisning. Och så länge vi har internet kan vi ju kommunicera ut budskapet för de som har möjligheten att kunna lyssna på nätet. Vilket ju inte alla har. Men många har det. Men jag säger så länge vi har internet. Vem vet och hur kan vi vara säkra på att vi kommer att kunna ha internet med allt som sker, med de hotbilderna som finns mot oss och mot andra länder ute i världen. Vi vet ju inte, vi vet att det är så kallade cyberattacker och det är mycket som pågår just nu. Och det mitt hjärta då grips av, det är vad händer med de andliga spädbarnen? De som inte har lärt sig att äta själva. Petrus svek ju Jesus när det verkligen blev en svår situation där Jesus blev tillfångatagen och där alla övergav Jesus när han skulle ge sitt liv. Och i det som vi ska gå in i påskhelgen här, Getsemane och hur översteprästen och tempelvakterna kom för att gripa Jesus och alla flydde. Och Jesus sa ju det, att det skulle ske. Men Petrus trodde inte på det. Han sa att jag kommer aldrig att överge dig, sa han. Men det gjorde han. Han förnekade Jesus vid 3 tillfällen. Han förnekade att han kände Jesus. Och det står om det också i Bibeln. Hur efter Jesus hade uppstått ifrån de döda kommer till Simon Petrus och talar med honom. Och det står i Johannes, det 21 kapitlet, vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lamm på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Och det jag har tänkt på är: vad har fåren och lammen fått för mat? En del har fått näringsriktig kost. Men en del har fått mycket av världens föda, fast de har varit i kristna sammanhang där man på något sätt inte har vågat predika den fulla sanningen för man vill vara politiskt korrekt. Vi vet att det finns sådana sammanhang, vi vet det. Och det kan vara både i det ena och det andra sammanhanget. Och jag tänker på herdarnas uppgift och hur allvarligt det är vad herdarna en gång ska stå till svars för. Därför att en del av herdarna har skott sig på fåren. Men det står också i Bibeln, i Johannes, det 10:e kapitlet, så är det Jesus som talar om den gode herden. Han säger, den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde, säger han. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Det här är så viktigt att vi känner Jesu röst. Så står det, men en främling följer de inte utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingars röst. Det var en liknelse som Jesus framställde för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. Då sa Jesus än en gång, amen, amen, säger jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig, säger Jesus där i kapitel 10 i Johannes. När det blir svåra tider, då flyr de falska herdarna. Och vad har dessa herdar fött barnen med? Fåren och lammen. Har de verkligen förberett lammen och fåren på den nöd som ska komma så att de vet? Så att de vet vad som kommer att ske, att de är förberedda. Många utav de herdarna vi har sett, och de har alltid funnits. De som bara har lovat lycka, välgång och framgång. Att man ska få allt man talar ut, man ska få allt man ber om. Man ska få allt, man ska aldrig behöva gå igenom svårigheter. Bara man har tro så ska Gud hjälpa dig och han ska föra dig igenom. Och det är gott med tro och det är gott att lita på Herren. Men Hesekiel, han varnar för det här. Han varnar för de falska herdarna. Han säger i kapitel 34 i Hesekiel. Vi är ni Israels herdar som bara tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta. Ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren, men ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte. Det som drivit vilse förde ni inte tillbaka. Det förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Och det står att fåren skingrades därför att de inte hade någon verklig herde, och de irrade omkring på alla höga berg och kullar. Och Herren går till rätta med de herdarna. Och jag känner en sorg i mitt hjärta över att det finns också en sån ytlighet i kristenheten idag. Att man inte har fått gå på djupet i ordet. Så barnen står inte på den fasta klippan, på den säkra grunden. Och när då stormen kommer, då, när allting skakas, vad händer då med fåren och lammen? Och vi går en tid till mötes. Vi gör det om det är nu. Just nu är det svårt över hela världen. Men vi går ännu svårare tider till mötes. För det säger Bibeln. Och därför så måste vi också vara så förankrade i vad ordet säger. För det är ordet som ger tro och styrka till oss. Och som kan trösta oss och uppmuntra oss. Och som kan varna oss. Jag fick av en man i församlingen i Free Church ett mail. Och det var ifrån David Wilkersons en blogg han skrev på ifrån 2009. Och han kände sig manad av den helige ande att sända ut det här budskapet. Och han talar om att han hade upplevt att en världsomskakande katastrof skulle komma. Och den kommer att bli så skrämmande och så stor så att vi alla kommer att skakas. Även den gudfruktigaste ibland oss, sa han. Och i 10 års tid hade David Wilkerson varnat om att det skulle komma 1000 eldar, som man uttrycker det, till New York City. Och det skulle komma till varje del av staden. Och skulle innefatta områden som New Jersey och Connecticut. Och stora städer över hela Amerika skulle uppleva upplopp och fruktansvärda saker som skulle hända. Och det skulle bli upplopp och oro över hela jorden, alla jordens städer. Och man skulle plundra i städerna. Och han säger, vad vi nu kommer att uppleva, skrev han, det var inte bara en lågkonjunktur eller en depression, utan han säger, vi kommer att uppleva Guds vrede, säger han, över jorden. Och i psalm 11 så citerar han, det är den här psalmen, när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? I vers 3 står det i psalm 11. Och han säger att Gud kommer att döma synden i Amerika och i alla nationer. Och han kommer att förstöra de sekulära grundvalarna. Och då är frågan vilken väg vi väljer att gå. Och han skrev, jag vet inte när det här kommer att ske. Och jag vet inte precis tidpunkt. Men jag vet att det kommer. Och du får göra med det här meddelandet vad du vill, skriver han. Men det var något som han såg skulle komma. Katastrofer. Över jorden som skulle ske, och inte minst i New York. Och när man ser vad som händer också där nu, så kan man inte riktigt fatta det. Och vi hör vad som sker i Italien, att ja, man förbereder sig nästan för att på vissa platser, alltså att det finns ingen mat. Man har inga pengar att köpa mat för, och likaså i USA. Och man köper upp vapen istället för att kunna skydda sig och för att komma åt. Att kunna leva helt enkelt, för att kunna överleva. Ja, jag vet inte om det här är testet före den stora stormen eller om vi är mitt i stormen. Men det jag tänker på är att det är något som håller på att ske i världen som vi inte har sett förut. Och vi har talat om det lite, det som förbereds i världen på olika områden. Och när jag läste en artikel, jag tror att det var den 28 mars, utav en utrikesreporter som heter Alexander Norén. Det var en analys, och han rubriken står så här: Storebror skyddar dig. Jag ska läsa upp den för dig, bara för att jag blev lite tagen utav det han skriver. Och vi har ju hört om det nu runt om, också i Europa. Det som de metoder som man vill använda nu för att kunna få kontroll över människor och deras förhavanden. Jag läser den här artikeln. Vad bryr du dig mest om, ditt privatliv eller din hälsa? De flesta skulle nog välja hälsan. Överlevnadsinstinkten trumfar ju det mesta. Rädda för att dödas av terror och pandemi får sådana saker som personlig integritet komma i andra hand när fokus är på att lösa de akuta problemen som är här och nu. När Israels försvarsminister nyligen konstaterade att vi offrar en del av de medborgerliga rättigheterna för att rädda liv och förhindra en katastrof, så räknade han med folklig förståelse för att låta säkerhetstjänsten spåra coronasmittade via mobiltelefoner på samma sätt som man tidigare övervakat misstänkta terrorister. Drönare med kamera övervakar och ropar ut att de som inte har rätt att vistas ute riskerar straff. En myndighetsapp där du måste ta en selfie för att bevisa att du respekterar karantän. Det är inte Kina, det är Europa idag. I EU, som skapade världens striktaste dataskyddslagar, omfamnar nu regering efter regering den teknologi som de tidigare lyfte fram som ett skräckexempel på den makt Peking har över sina medborgare. I USA har forna fiender nu slutit fred och ställt sig på samma sida mot den nya yttre fienden, covid-19. Trump hyllar techjättarna för att de ställer sina resurser till förfogande. Allt tal om att beskära deras makt och möjligheter att spåra användare är som bortblåst. I virushärden New York har delstaten lanserat ett teknologiskt SWAT-team, en teknologisk insatsstyrka som ska kraftsamla i kampen mot corona. Till skillnad från tidigare pandemier håller det här på att bli ett teknologiskt krig mot viruset. AI, artificiell intelligens, används för att snabba på vaccinforskningen. Det var ett kanadensiskt AI-företag med nischen att förespå epidemier som först varnade för att något höll på att hända i Wuhan. Ansiktsigenkänning spårar via övervakningskameror upp medborgare i Kina och Ryssland som inte lyder karantän. Saker som hade tagit åratal att få acceptans för implementeras nu över en natt. Men det är ju för ett gott syfte, eller? När den här historiska krisen är över någon gång, så är det väl bara att backa bandet och återgå till livet som vanligt. Jo, om vi kan känna oss trygga igen. Men den här pandemin blir inte den sista av sitt slag. Forskare har i flera år varnat för en sjukdom X som skulle komma att spridas, precis som det här coronaviruset, och att sådana utbrott kommer att bli vanligare framöver. Kanske lika bra att behålla ansiktsigenkänningssystemen som kan avläsa feber ett tag till. Kanske till och med utrusta alla medborgare med smarta klockor som avläser puls och kroppstemperatur och skickar data automatiskt till en folkhälsomyndighet som vet exakt var du befinner dig när du blir sjuk. Kanske borde även våra smarta högtalare lyssna efter hostningar och nysningar där hemma och rapportera in det med för säkerhets skull. Gränsen för vad teknologin kan göra är fantasin. Just nu är det i alla fall inte omsorgen om personlig integritet. Och när man läser det här, den här artikeln, så tänker jag, ja, han är Alexander Norén, är utrikesreporter. Jag har sett honom på nyheterna. Vad är det som håller på att ske i världen? Vi hör att man inför det här systemet då. Sydkorea och Kina hade det, men USA är intresserad och Polen och flera länder. Och Anders Ygeman är positiv och vill gärna se den här digitala övervakningen, för att man menar att ja, det ska vara till hjälp för folket. Men det blir, och det som är det stora hotet, är ju att det finns någon som kan kontrollera oss, var vi befinner oss, om vi har gått i närheten av någon som är coronasmittad, så varnar via telefonerna då, så varnas de i omgivningen då att man har varit nära någon som är smittad och bör då ta prov. Så det är skrämmande, tycker jag, när det börjar ta en sån vändning. Det som skulle vara till hjälp då för folket. Men som han säger, kan vi gå tillbaka till det normala? I Sverige har man inte gått in i detta. Men i Norge så forskar man ju på det här nu, att via deras Telenor-nät då införa detta bland befolkningen. Och jag tänker genast att så fort det kan gå, kanske till att någon kommer som vill ta över, som vi läser om i Bibeln när vi läser om antikrist. Storebror skyddar dig, heter artikeln. Den handlar om övervakning och hur farligt det kan vara när någon eller något vill ta makten över människor. Och vi läser ju om detta i Bibeln, att det ska framträda en person som ska få full kontroll över alla jordens invånare. Och plötsligt så överraskas världen av ett nytt system som får folk att häpna. Och det står om det i Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet. Att man blir förundrad, man förundras över hur denna person, ja, när man ser honom så förundras man över hur han är, hur han beter sig och den makten som han har. Och det är sådana tankar man tänker nu när det sker så mycket, att det går så fort. Det går så fort. Och att allting kan hända så snabbt, det vi inte kunde ana. Men vi har någon vi kan gå till som heter Jesus. Och han är konungarnas konung, han är herrarnas herre. Och han är den som har skapat himmel, jord och hav och allt levande. Och han är den som är begynnelsen och som är änden. Den största trygghet i den här tiden, det är Jesus. Han har sagt att vi ska inte frukta. Han har lovat att vara med oss. Och vi får komma till honom med all vår ängslan och oro och allt det som vi nu ser runt omkring oss. Och jag tror att vi kommer att få se Guds kraft på ett särskilt sätt framöver, ju mer det drar ihop sig, ju mer vi kommer in i stormen, desto mer kommer vi få se Guds härlighet. För det lovar ju Bibeln oss när vi läser också. Vi har ju Guds löften i ordet. Vi har underbara löften i ordet. Men om man inte läser ordet, då vet man ju inte vad det står där. Vi behöver bli ordets läsare igen för att vi ska veta vad det står och vad vi har i Jesus Kristus och i den frälsning som han har berättat oss. Det är ju helt underbart det vi kan läsa om där. Och det står i andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet. Om all tröst Gud i kapitel 1 där. Och vers 5. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi, säger Paulus. Och i vers 20 så står det: ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Och sen står det i vers 22. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Gud har satt sitt sigill på sina barn. Och det är också anden vi har fått för att vi ska veta vad vi har i Kristus Jesus. Det finns många underbara bibelord att läsa just i den här tiden som kan vara till tröst och uppmuntran. Och man styrks när man läser ordet. Man blir stark i tron, i anden, och man får en inneboende glädje och frid som ingenting i denna världen kan ge. Så oavsett vad som sker runt omkring, oavsett hur det är, så har vi en tillflyktsort. Och den är i Jesus Kristus. Vi kan alltid fly till honom, den fasta klippan. Vi får komma dit och vi får vila där, står det. Vila under den högstes beskydd. I Lukas, i det 21 kapitlet, så står det så här i vers 28. Men, säger Jesus, när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Då närmar sig er förlossning. Vad är det som ska hända? Jo, förlossningen närmar sig när vi ska bli förvandlade, när Jesus kommer för att hämta oss till sig. Och där ska vi alltid få vara hos honom. Och det står att i ett nu så ska vi förvandlas. Och vi ska få en kropp lik hans. Och det står också i vers 36 här. I Lukas 21. Vaka alltid, säger Jesus. Tänk nu på att det är Jesus som säger det. Vaka alltid och be om kraft. Att kunna undfly allt det som ska komma. Och kunna bestå inför människosonen. Förlossningen närmar sig. Bibeln säger en svår vedermöda ska i den sista tiden komma över alla som bor på jorden. Men när allt detta börjar ske ska det vara ett tecken för de troende. Ett tecken för de troende att deras förlossning är nära. Och vi uppmanas till att vaka och be av Jesus, så att vi står rena och färdiga och vi kan undkomma allt detta som ska komma över jorden. Och vi står inför människosonen. Vi är inte kallade till att gå igenom vredesdomen. Nej, vi är kallade till att komma in i Guds härlighet och få vara med Jesus, att bli räddade. David Wilkerson sa i ett tillfälle: folk säger i svåra tider, och särskilt nu kanske också, vi kan relatera till det. Nu sa han, vi är alla i samma båt. Nej, sa han. Vi som är Guds folk, vi är i arken. Precis som Noah blev räddad när floden kom, så är vi som Guds folk inte i samma båt som de som är i världen. Utan de som tillhör Gud, de är i arken. Och ett sista bibelord här. Till oss i den här tiden nu som vi har gått in i, tror jag. Vi kommer att få se saker och ting som vi inte hade trott att vi skulle få uppleva i det välfärdssamhälle som vi har haft. Och vi har inte sett krig här i Sverige. Vi har inte sett hungersnöd på många, många år. Och den generationen som lever nu har fått, generationer som lever nu har fått växa upp under trygga förhållanden. Men nu kommer en sån tid som många människor har fått prova på tidigare och gå igenom. Men nu får vi hålla oss till det vi har lärt oss och till det vi har fått undervisat. Vi får hålla fast vid ordet och vi får hålla fast vid Jesus. Och då står det i Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Vakna upp och håll dig vaken, står det. Det är en varning. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Så står det också lite längre ner där. Jag känner dina gärningar, så jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Just det här sista. Du kanske är kraftlös, svag. Du kanske känner att du sviktar i tron. Tänk på Petrus. Vilken underbar upprättelse han fick. Men det står så här: du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Dörren står öppen för dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Och så vet vi att Bibeln berättar om, beskriver en underbar stad som ska komma. Den nya Jerusalem. Det ska komma nya himlar och en ny jord. Och vi vet att det är vår framtid. Är du född in i Guds rike, så är du också himmelsk medborgare. Du tillhör inte längre den här världen. Du tillhör Guds rike och du tillhör inte längre dig själv. Du tillhör Jesus Kristus och han tar ansvar för dig. Bara vi håller oss till hans ord och till honom, så har han lovat att bevara oss. Några av mina tankar om den här tiden vi lever i och vad som kommer att ske, och vi kan se det i anden, det som kommer att ske. Vi vet vad Bibeln säger, att det kommer ett system, det kommer en person, men honom ska Jesus Kristus döda vid sin ankomst med sin munsvärd, står det i Bibeln. Jesus har all makt, han har besegrat den onde, han har besegrat djävulen. Och Jesus är den som tronar i höjden. Han är den som sitter på Faderns högra sida. Och det står att han ber för oss. Han är vår förebedjare. Han är den som är vår medlare inför Fadern. Han är den som har öppnat den himmelska vägen in i det allra heligaste, ända in till nådens tron till Fadern. Du behöver inte frukta. Om du kommer till honom, så får du komma med hela vägen in i det allra heligaste, fram till tronen. Och en dag så ska vi för alltid få vara tillsammans, oavsett hur det ser ut här och nu, så ska vi en dag få vara tillsammans i evigheten. Och då ska vi aldrig mer skiljas åt. Och det kommer aldrig mer att vara som vi ser på jorden nu. Där har vi löftena. Och de är sanning. Jesus är sanningen. Allt vad han har lovat, det kommer han att hålla. Så allt vilar i hans hand. Det han tillåter nu att ske, det är för att ordet ska gå mot sin fullbordan. Vi vet det. Så frukta inte, utan gå till Jesus med allt. Han hör dig och han svarar dig. Gud välsigne dig. I Jesu namn. Amen.